Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 555. Vår huvudsponsor är Nordnet Markets och Nordnet är ju vår favoritplattform och Nordnet Markets, det är Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Innan vi berättar mer vill vi poängtera att det handlar om komplicerade och riskfyllda produkter. Om du ska handla med dem måste du ha god förståelse för produkternas villkor och egenskaper. Så läs gärna på, du hittar mer information på nordnet.se/markets.
Nordnet Markets produkter har alla Nordnet i slutet av namnet och du hittar dem enkelt under fliken börs och marknad på nordnet.se. Du kan gå lång och kort aktier, index, råvaror och valutor. Rent konkret betyder det att du till exempel kan gå kort med en minishort om du tycker att index står för högt och det motsatta. Gå lång med en minilång om du tror att index kommer att fortsätta uppåt. Du kan investera med eller utan hävstång och hävstång innebär alltså att produkten ökar eller minskar i värde mer än den underliggande tillgången.
Precis. Och när du handlar med Nordnet Markets produkter betalar du inget courtage på order över 1000 kronor. Och vi vill än en gång undersöka att dessa produkter kommer med risker. Så läs på och säkerställ att du både förstår hur produkterna fungerar och det faktum att du faktiskt kan förlora hela ditt investerade kapital. Historisk avkastning kan verka lockande men är ingen garanti för framtida avkastning. Och det gäller alla investeringar. Vi säger stort tack till
Nordnet Markets!
Börspodden är tillbaka igen i källaren.
Det är vi. Det har varit påsklov och du är solbränd och fin om man kan säga så till en annan kille.
Det kan man, tack.
Härligt. Jag visste inte vad som gällde där riktigt. Men det är kul, vi är taggade. Det är en ny vecka, nya möjligheter att göra bort sig.
Exakt. Vi är den här veckan sponsrade av Privata Affärer och John, om jag säger nya privata affärer, vad säger du då?
Ja, jag säger köpläge.
Ja, för nya privata affärer ger dig mer oberoende journalistik och mer konkreta tips på hur du bäst sparar, investerar och spenderar. Och just nu har vi då en monsterdeal på Privata Affärer Premium.
Ja, om jag säger 49 kronor för 3 månader, Johan, vad säger du då?
Att det låter osannolikt bra nästan.
Nästan för bra, men så är du. Du skakar ju fram erbjudanden ingen annan kan skaka fram.
Ja, och för då endast 49 kronor som då räcker i 3 månader, då får man 2 tidningar digitalt till priset av en, Placeringsguiden och Privata Affärer. Man får en ny börs- och portföljtjänst med nyckeltal, aktiescreener och mycket, mycket annat. Och allt material såklart är samlat på en sajt och det är privataaffärer.se. Hur ska man göra om man vill ta del av det här erbjudandet?
Ja, då signar man upp sig på privataaffärer.se/börspodden. Och kom ihåg, det är 49 kronor. Det är ett otroligt, otroligt bra erbjudande.
Och kom ihåg, det är såklart utan prickar över ät och öet. Och vill man fortsätta efter de här 3 månaderna, ja, då får man 30% i rabatt utan bindningstid, vilket ju också är riktigt, riktigt bra. Så surfa in på privataaffärer.se/börspodden. Vi säger stort tack till Privata Affärer!
Johan, Dr. Bajas Isaksson, index är 25-27. Det är positivt. Utdelningarna är dragna i många fall. Och ändå står index så här högt. Vad är din oro den här veckan? Nu får du leta djupt.
Ja, men vi kommer
eller blir
till det,
du oroligare för ju högre index kommer? Nosebleed levels.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är svårt att avgöra. Men nu då, efter en lite så här halvsömnig påskbörs eller påskvecka, så börjar vi väl ändå göra oss redo för rapportsäsongen som drar igång på allvar nästa vecka.
Ja, då smäller det verkligen.
Efterlängtat.
Ja.
Mm. Och jag tänkte
för Sveriges bästa rapport, säger
det. På att det har varit väldigt få vinstvarningar åt bägge håll inför rapporterna, eller?
Det har det varit, ja.
Ja. Men när vi satt här och snackade på kontoret i veckan så var ju du inne på att det borde ändå kunna komma lite svaghet på börsen innan rapporterna. Det är ju nosebleed levels. Det känns som att vi står lite för högt om vi ska gå in i rapportperioden på de här nivåerna.
Ja, det känns ju lätt att göra börsen besviken på de här nivåerna.
Ja, och man kan ju ta gårdagens rörelse i Saab som exempel. Någon sektorrapport från Goldman som sa att försvarsaktier är väldigt dyra nu fick Saab att rasa med 10%. Man ska nog inte läsa in så mycket i det mer än att det finns vinster att ta hem och då behöver marknaden inte så där jättestora anledningar för att sälja helt enkelt.
Nej, men Saab är ett ganska bra exempel tycker jag när ändå tog upp det på lite den här också grejen All good things come to an end. Kommer du ihåg den låten?
Ja.
Vem gjorde den?
Jag vet inte.
Nelly Furtado.
Oj.
Musikpodden här. Men så här, alla hatade Saab på botten Och nu har ju i princip alla vänt sig så att man älskar den här. Och då kan det gå ruskigt fort ut för bolaget är ju ungefär detsamma usla bolag och tjänstestyrda bolag. Det har alltid varit. Vi har ju sett finanschefer lämnat Johan.
Ja, till Spotify.
Och vi har sett mycket.
Kul för honom.
Ja, men det är ju ändå en upgrade. Ja. Deras usla kontor som ligger väl där ute i Järfälla, Saab. Och nu får han gå runt hos Daniel Ek och steka, flyga till New York. Kanske han har fått en dag med Saab. Nu när vi är med i NATO, jag vet inte.
Möjligt.
Kanske inte gillar att flyga.
Kanske inte var därför man bytte.
Nej, men det har ju varit insiderförsäljningar. Och den dagen det börjar ens snackas om fred eller medlas om fred i Ukraina. Eller om Putin dör, blir avsatt eller försvinner. Så kommer de här försvarsaktierna att krascha duschdischt, får jag ändå säga. Det pratar sig nu att det kommer rustas upp i 20 år framöver. Men det är ju absolut ingen som vet om det kommer bli så. Så att Saab kring 1000-lappen som de har varit i är förmodligen inget fynd utan snarare ett sånt här läge då AMF Pension och gänget köper in sig för att visa sig präktiga och sen säga att de alltid stöttat svensk försvarsindustri.
Ja, men du har en bra poäng.
Det är inte som du och jag, Johan, som köpte på 300 och sålde på 250.
Nej, det är att stötta på riktigt.
Ja, men det var den värsta traden någonsin, det här liksom 2020-talet. Ja. Att vi sålde just den kriget.
Ja, verkligen. Nej, så vi behöver inte prata mer om det utan vi ska prata om påsken, Jan.
Det ska vi göra.
Ja. Ja, för den var tidig, eller den kom tidigt i år.
Ja, Jesus dog och återuppstod tidigt det här året.
Ja, och det var det ju många, både bolag och analytiker som kanske missade.
Verkligen. Ja. Ja, det har väl varit i Trelleborg, det har varit
i... Precis, någon vecka sedan så guidade ju Trelleborg ner till alla analytiker och sa att det fanns en nedsida i estimaten för Q1 just på grund av den tidiga påsken som bolaget då inte hade tänkt på när de guidade. För Q1 i samband med bokslutet. Då trodde de på flat tillväxt i Q1 och nu säger de då istället att den blir något negativ.
Det är inte premium analys. Ja, men både från analytikerna och från bolaget själva som inte haft koll på det. Börspodden har ju pratat om att det har varit att vi ska ha en negativ kalendereffekt ända fram till Q1 i år. Så att här har vi varit rätt på bollen. Men får jag säga en sak, Johan, om det här? Mm. Det är ju att det här som lite gör mig orolig att börsen kan fortsätta stiga. För att Q1-erna säger att de blir lite sämre än väntat så har vi ändå väldigt fina fin kalender framför oss. Man kommer ju känna igen påsken som inföll i Q1 i år då i Q2 i år. Så att då kommer man liksom ha det gossiga framför sig.
Och det gillar börsen.
Och det gillar ju börsen verkligen. Och sen har det varit den här Suezkanalen härvan med som lite kan bolagen kan skylla på med. Så att det är mycket gossigt som ligger framför oss ändå.
Mm, jag håller med där faktiskt. Verkligen. Jag tänkte också komma till det men nu behöver jag inte det. Det jag tänkte ta upp var ju också Klasse som kommer med marssiffror här i veckan.
Ja, men det är helt fel take.
Där påverkar ju kalendern med -5%. Men och det verkar också analytikerna helt ha missat.
Ja, fast det är ju helt tvärtom där skulle jag säga. Att det är positivt för Clas Ohlson när folk är lediga. Och går och men när handlar du på Clas Ohlson? På liksom måndag eller på lördag?
Så du vet mer än Clas Ohlson om deras kalendrar.
Ja, men jag tror de skyller på det fast man fattat det fel.
Det tror jag inte. Det var analytikerna som hade helt fel.
Nej.
Jo.
Jo. Nej, men när handlar man på Clas Ohlson? Okay. Lördag eller när handlar onsdag klockan 12 eller liksom
lördag
klockan
12? Kanske inte när man är ledig på påsk och sitter och äter påskmiddag.
Okej. Okay. Du äter hela tiden. Jag firar Jesus.
Släpp det om, för du har fel där. Nu går vi över till något som du däremot kan väldigt mycket om. Och det är ju soft girl-trenden.
Ja, men det kan jag en hel del om faktiskt. Det snackas mycket om den. Att tjejer bara ska softa och leva på sin man. Det känner man ju till. Men en som inte tycker det, Johan, det är ju Jasmine Paris. Om jag säger Jasmine Paris, vad säger du då?
Nej, ingenting.
Ingenting?
Nollställd.
Okej, okay. Men det är den första kvinnan någonsin som har klarat Barclays Marathon.
Aha, okay.
Det är en otrolig, otrolig bedrift för de som är som du.
Den där som Sten inte klarar, eller?
Inte ens var nära att klara, faktiskt. Men så, en tjej är bättre än Johan Sten. Nej, men så här, för de som inte känner till det här...
Förlåt.
Ja, det var det. Men för de som inte känner till det här racet så är det här loppet...
Ett jättetantigt lopp om någon sagt...
Alltså du skulle inte ens klara liksom en timme där.
Nej, jag har inte sagt det heller. Men jag bara tycker att det är ett tantigt lopp.
Kom du ihåg när jag körde bil och så såg jag dig gå på din löprunda. Det var jätteförnedrande för oss båda. Vi vill inte prata.
Oj. Det känns som att... Jag träffar verkligen någonting här.
Men ja, när du dissar Sten, blir jag liksom sur.
Och det här påhittade maratonloppet.
Ja, men det är ett...
Påhittat lopp.
Ska du bara avbryta eller ska jag säga något? Nej, men det är också irriterande. Jag säga. Nej, men det, man ska springa då 5 stycken 32 kilometers varv på raken i en så här helt sinnessjuk terräng. Samtidigt som det är orientering. Och sen ska man göra det här på 60 timmar. Och Jasmine Paris klarar det här med en minut till godo. Bra tv, riktigt så här klassisk sport-tv, ultralöpning i alla fall. Men det kanske blir tjejernas år 2024, tror jag ändå. Och lite, just när du var inne på dissen här, så undrar jag om det faktiskt kanske inte börjar bli lite köpläge i Technion. För det känns ju som att Johan Sten är helt lagt av med sin tävlingslöpning numera och bara grindar stenhårt som vd. Han har inte uppdaterat sin Insta sen 1 december. Han verkar inte vara med i några tävlingar, utan nu jobbar han bara hela tiden. Lite har ju alla förstått sig på det. Kanske mest du räknat ut Technion som alldeles för dyrt. Men säg att byggsektorn vänder, lite medvind för småbolagen, så kanske Technion börjar bli köpvärt igen.
Absolut,
rapport
absolut.
Om 2 veckor.
Det är mycket, mycket möjligt att det blir precis så.
Men det är rapport om 2 veckor, man längtar ändå efter hans vd-ord.
Nej, men man får ju ge dem att de har ju på något sätt bryggat mycket av den här tuffa byggkonjunkturen väldigt bra.
Ja, och haft hjälp av goda investerare som inte har sålt ner aktien.
Exakt, så är det. Och på tal om vd Arion så fortsätter ju det här vd-bytandet. I veckan meddelar ju SSABs Martin Lindqvist, va, heter han, att han ska lämna.
Ja.
Har du någon åsikt om Martins prestation som vd?
Han känns en ganska duktig, hårt jobbande snubbe. Men lite är jag orolig för det här att hoppa av inför de enorma fabriksbyggena som SSAB har framför sig. Man gillar ju inte det.
Nej. Så, och vi bara ska stanna kvar vid hans prestation som vd. Det känns som ett jobbigt bolag att vd för. Svårt att liksom frambringa enorma succéer, utan det är mer att undvika stora härvor, tycker jag.
Ja.
Men jag håller med dig. För han lämnar ju då efter att man precis då klubbat igenom det här extremt stora investeringsbeslutet. SSAB meddelade ju bara för en dryg vecka sedan att de ska bygga ett nytt fossilfritt stålverk för 50 miljarder. Det är ju en monsterinvestering. Kan ju jämföras med SSABs börsvärde som ligger på 70 miljarder. Och den här investeringen väntas väl dessutom inte ge någon större avkastning att prata om alls. Så att det kanske är precis därför som han väljer att lämna, tänker jag.
Ja, samtidigt tänker jag också att fatta sådana här vansinnesbeslut är ju ofta en styrelsefråga. Exakt. Mer än kanske vd-fråga.
Och han vill inte vara med på det här.
Nej, det är för jobbigt.
Tänker jag.
Ja.
Och,
det är liksom jobbigt att renovera ett badrum och bygga en fabrik för 50 miljarder.
Och det är, väl nästan det är väl nästan garanterat att det blir en härva, en sån här investering.
Ja, men den kostar ju 70 egentligen.
Ja, minst.
Ja, typ.
Och tar 5 år längre.
Ja, men du bara frågar Billerud.
Precis. Och det finns ju också paralleller att dra till Cloetta här.
Ja, de har väl knappt börjat med sin och ändå har det spårat ur i kostnader.
Holländaren lämnar ju också precis innan de, eller ja, de håller väl på med någon slags planeringsstadie, men
kolla på prospekt.
Ja, lämnar precis innan. Nej, precis. Så att det man kanske ska komma till här är väl att sådana här monsterinvesteringar är ju sällan en bra grej, och undvik sådana bolag. En bra tumregel.
Ja, det blir, skapar mycket oreda, det blir alltid dyrare, folk hoppar av för det är för jobbigt att liksom göra.
Sen
men om man aldrig bygger något nytt så händer ju ingenting heller.
Man kan liksom bygga i etapper, små, okay.
Små etapper, ja. Johan Isaksons byggkurs.
Du, sen så sprids det ju ett rikedomshat, eller rikemanshat.
Ja, men det gör du ju.
Vad
verkligen.
Vad tycker du om det då?
Ja, men det vi ska gå in på här.
Jag antar att du är ute efter de här riskkapitalisterna som får skit.
Ja, men det har varit väldigt kul här sista veckan hur rikemanshatet har bubblat upp lite. EQT-gänget, det har väl ingen missat. När Conny Jonsson och grabbarna hotade med att flytta ut sitt huvudkontor ur Sverige. Och ja, de trodde väl att de skulle få medhåll. Men istället började alla hata deras enorma girighet och sa typ stick då.
Ja.
Det var ju ändå härligt.
Ja, verkligen.
Det är kul när folk överspelar såna här kort.
Ja, och det har de gjort.
Ja, det har de verkligen gjort. Men du tillhör stickgänget.
Ja.
Det var inget tvekan där. Men jag tillhör ju verkligen, verkligen också stickgänget. För det är ju så vidrigt när man blivit så här enormt groteskt rik. Mycket tack vare att man liksom är född i Sverige. Och sen ska man göra precis allting för att undvika skatt. Och egentligen det enda stället de kan flytta till, det är ju såna här små äckelpäckelöar som man knappt kan uttala, som ligger, ja, men långt bort.
Eller kanske Dubai eller något sånt.
Ja, Men det är väl lite åt äckelpäckelhållet. Ja, men sen vet jag inte om du hörde det här, men det var också kul. Carl Bennett var ju också ute och hotade med sina pengar.
Jaså, det missade jag.
Okej, tur du har mig som snappar upp allt. Men han hotade ju att sluta sponsra Allsvenskan och då kanske framförallt Halmstad. Ja. Om inte liksom fansen, de måste sluta bränna bengaler tycker han. Annars kommer han sluta sponsra Halmstad. Jag gissar att det är Getinge han tänker på. Då, för det är deras namn som står på Halmstad BKs tröjor. Tror du Halmstads klack lyssnade på det här?
Antagligen inte.
De brände iväg kanske 30 bengaler i halvtid här, vilket var ju väldigt kul tycker jag. För det är ju något härligt när rikemansfolket tror att de kan styra precis allting och är mer värda. Och så går det inte riktigt så.
Ja, men i det fallet får man väl... Ja, Bennett-fallet kan jag ju köpa mer. Då är det väl bara att han slutar sponsra dem.
Ja.
Ja, och så får de...
Men jag tror inte han ger så mycket pengar. Ja, men... Och jag tycker ju verkligen... Alltså så här, allsvenska fotbollen är ju så enormt kass. Så att det är fansen som gör det. Vill de bränna av lite med galer får de det.
Det tycker du.
För mig.
Ja, okej. Okay. Bra. Du... Vad ska man då...
Bra Firefly också.
Vad är det man behöver oroa sig för då nu när vi ser ut att vara på väg in i en högkonjunktur kanske?
Ja, men du var väl och toucha på det här alldeles nyligen. Det absolut liksom största hotet för ett bolag, det är att komma in i såna här sektorer, eller som aktieinvesterare. Det är att komma in i sektorer som får överkapacitet. Det finns inget värre för bolag att slåss i de här sektorerna med höga fasta kostnader. Som tas genom, ja, men som du var inne på, så enorma fabriksbyggen eller andra stora investeringar. Och sen relativt låga rörliga kostnader. Det är så överkapacitet skapas. Alla branscher det händer i är ju rena döden för aktierna och börsen. Flygplanssektorn, stålsektorn. Electrolux är ett jättebra exempel på hur det kan ta 10-20 år att rensa ut överkapacitet. Och det finns väl ingen liksom, ljusning där än. Bilsektorn är ju i grund och botten bedrövlig. Kolla aktiekurserna på GM, Ford, Saab gick ju i konkursen, Renault och så vidare. Nu råder det någon typ av lastbilshås i Sverige. Så att jag tycker ändå man kan ha en tanke på det. Att akta er för överkapacitet.
Det tycker jag också man ska göra. Och frågan är väl hur gänget på Industrivärlden ser på det?
Ja, de har ju en hel del sådana bolag faktiskt. Mm. De hade ju rapport här, var det igår? Vart i måndags.
Just den rapporten brukar jag liksom inte vara supersugen på.
Vilken film?
Klicka upp.
Hur bra den filmen, Johan?
Den är bra.
Nej, men har du tappat eller?
Nej, men jag tror...
Det är ändå en klenod. Det är lite svårt att veta om man ska stava alla de här värdenbolagen.
Ja.
Industrivärden, det är ju värde som i pengar. Medan tidningen Affärsvärlden, det är ju som jorden.
Ja.
Alltså värden jorden.
Jag tänker också att Industrivärden är att de är värd för industrier.
Okej. Okay.
De står värd.
Mm, då är du ändå rätt intresserad om du har tänkt sådana tankar. Men man hade ju inte, om det hade varit tvärtom eller om båda hade varit lika hade man inte heller tyckt det var jättekonstigt.
Nej.
En liten reflektion av filosofen från Umeå. Men det är ju en väldigt tråkig rapport för det är bara noterade bolag i Industrivärlden. Men en sak jag funderar på var den här avknoppningen i Almeja, vad säger man? Det omöjliga bolaget.
Alla vet.
Varför den ens gjordes? För i Industrivärlden så står Aleima, tror jag man säger. Där fick jag till det.
Mm.
För meningslösa 2% av portföljvärdet. Och i Lundbergs, alltså företagen, hans bolag, så står det bara för 1,2% av portföljvärdet. Så att det är ju ett obetydligt innehav för dem. Och hade det här varit ens egen portfölj så hade man ju bara sålt ut det. Det är inte så att man står och bevakar ett bolag som står för 1% av ens portföljvärde.
Nej.
Så lite tänker jag nog att det är så att de faktiskt inväntar ett bud på Aleima. En annan take på Industrivärldens rapport är ju att de är ju numera helt skuldfria. Och att det känns lite som att det är mode på börsen nu att ha en väldigt stark balansräkning. Vilket i sin tur ändå väl signalerar att det finns mycket torrt på krut på sidlinjen. Och kan vara en bra tid framöver också på börsen.
Verkligen. Även om Lundberg har alltid varit väldigt defensiv.
torrt krutgubbe.
Verkligen så. Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
AI, 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 Rickard. Det är en av de absolut hetaste trenderna. Kan du inte berätta lite om det här?
Ja, jag undrade ju på om jag skulle ta med AI i det här avsnittet igen. Det är ändå man har pratat om och framförallt läser om under det senaste året nu då. Ja, precis som tidigare trender som elbilar, förnybar energi, blockchain, så verkar värderingen dragit iväg från fundamentan. Jag tror jag nämnt det tidigare. Att investera i AI är inte lika enkelt som att bara välja den bästa tekniken. Man måste se till helheten på värdekedjan och framförallt titta på värderingarna då i bolagen. Och vi ser nu ett stort skift i framförallt Asien där man vill använda tekniken för att tjäna pengar.
Kan du ge något exempel på bolag?
Ja. Miwaya, eller The Fabulous Duck, det är en AI-driven app som produceras av bolaget Weishu Network Technology. Och den har blivit viral i Kina genom att göra det billigt och enkelt för användarna att skapa så kallade stiliserade AI-utsmyckade bilder av sig själva. Där man då klär ut sig i kontorskostymer, gymnasieuniformer eller gamla uråldriga olika kostymer. Så vad användarna här måste göra är att man laddar upp med 20 foton av sig själv till appen. Sen köar man virtuellt i några timmar för att få de här resultaten. Men kvaliteten på de här porträtten, det är värt tiden och ansträngningen, särskilt för priset. Här är en engångsavgift för nedladdningen i $1.40. Om man då jämför det med en studiofotografering som i verkligheten kostar knappt $70. Så tittar vi framåt och jämför softwarebolagen med hårdvarubolagen, så är det lite utmaningar då kring lönsamheten. Och det är ett segment med hög konkurrens inom framförallt då konsumentappar, och det här kan ju leda till press på vinstmarginalerna.
Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat, och åsikter uttryckta kan redan agerats på och inte längre gälla. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än andra mer utvecklade marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Saveland, som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och vi har ju ofta pratat om det här, John, som ett väldigt bra komplement till ett börssparande.
Ja, men så är det verkligen. Och nu har de ju kommit med en helt ny fantastisk grej som vi gillar mycket.
Ja, idag tänkte vi prata lite om Savelands nya fasträntekonto där man får 6% i fast ränta på 12 månader. Och det bakomliggande upplägget är detsamma som för övriga produkter. Alltså att kapitalet investeras i krediter. Men skillnaden här är att Saveland garanterar 6% i ränta. Genom att då vid behov skjuta till mer kapital. Men också behålla den avkastning som överstiger 6%.
Det låter som en väldigt fair deal.
Faktiskt tycker jag. Och man ska också ha med sig att det finns ingen insättningsgaranti här. Saveland är inte ett kreditinstitut. Men investerarna äger såklart fordringarna som vanligt. Vilket innebär att rätten till ränta och kapital är oförändrad för investeraren. Oavsett vad som skulle hända med Saveland.
Ja, och det här är ju bara en av alla de saker de har på Saveland. Vi har en del av Börspoddens pengar här och vi är ju väldigt nöjda med att man får räntan månad efter månad.
Så är det verkligen. Vill man läsa mer om Savelands nya fasträntekonto, ja, då ska man surfa in på saveland.se/fast. Och med det så säger vi ett stort tack till Saveland! John, jag tänker vi börjar andra delen med det som jag ägnat mest tankekraft åt senaste
tjejer.
Veckan.
Nej. Inte det.
Nej.
Här var det då?
Kreasbacken.
Ja, kul.
Ja, det är ju faktiskt kul.
Ja.
För det är ju väldigt sällan som förslag till styrelseledamöter leder till någon större upphetsning. Men i veckan så hände det faktiskt.
Ja, det hände.
Ja, för det var ju så att Kreasbacken valde att komplettera sitt förslag till styrelsen med Kindreds gamle vd Henrik Tjärnström. Och tanken från början var ju att Tjärnström skulle väljas in i Avanza styrelse. Men där drog han tillbaka sin kandidatur för att då istället satsa på Kreasbacken. Och motiveringen från bolagens håll, det är ju att uppdraget i Avanza styrelse, det är för tidskrävande. Bankstyrelseuppdrag tar tydligen väldigt mycket mer tid än andra styrelseuppdrag. Samtidigt som hans erfarenheter av liksom bolag med högt teknikinnehåll passar väldigt bra in i de dialoger som nu förs av Kreasbacken då, med ett antal kandidater. Och då är det både vad det gäller utvärdering av de här bolagen och fortsatt styrelsemedlemskap. Och det är ju den här bakgrunden vi har nu.
Nu blev jag ändå lite försiktig. 2+ motivering där. Att det är för jobbigt, det visste han väl om när han tackade jag första gången, eller?
Men jag vet inte om det är tanken att han inte kan sitta bägge två då, eller?
Okej, okay, det är så de tänker. Ja.
Hur som helst, den här lilla liksom, moven gör ju att man ändå kan ana att Kreas back har ett eller ett par liksom hyfsat heta förvärvsobjekt på G.
Och, ja, men det är ju framtidsanda. Tro.
Ja, det är väl det vi ska komma till. Mm. Det finns ju olika vägar att gå och spekulera kring här.
Okej. Okay.
Men
om du har tänkt en hel vecka så hoppas jag att det är riktigt bra saker.
Det är väl inte så bra saker, det är mer att det är många olika grenar känner jag. Okay. Men om vi utgår från Tjärnströms erfarenhet, vad kan det vara för typ av bolag? Det enda han har gjort är ju spelbolag, Kindred. Eller hur?
Det är det.
Ja. Men spelbolag går ju bort, för det får inte den här spacken investera i. Och min första tanke då var ju något bolag relaterat till liksom spelbolag. Och då tänker man ju till exempel på betalningslösningar. Det är en väldigt, väldigt viktig del av en speloperatörsverksamhet. Och här har ju Tjärnström extremt bra koll, får man nog anta. Och då dyker ju Trustly upp direkt i huvudet.
Du tänker så?
Ja.
Ja, bra tanke. Den gillar jag.
Trustly var ju på väg till börsen 2021.
Prata inte Break It Steffi om den.
Jo, att det, också, att det var på G nu. Någonting ska hända där. Då pratar man ju om upp till 80 miljarder i värdering. Sen så kom det massa problem. Det var FI som klagade på dem, stora böter. De tvingades rensa ut alla olicensierade spelbolag. Och lönsamheten kraschade. Nordic Capital är ju storägare i det här. Haft bolaget i portföljen väldigt länge. Vill nog göra en exit snart. Tycker att det tickar väldigt många boxar det här. Men det finns ett stort problem med den här gissningen. Vet du vad det är?
Att det kanske är för dyrt eller för stort.
Ja, precis. Jag börjar titta lite mer noggrant på vad Kreasbacken sagt att de egentligen ska göra för någonting. Och då säger de ju att målbolaget ska ligga på 2-5 miljarder i börsvärde eller bolagsvärde. Och att man gärna vill förvärva 100% av de här målbolagen. Och i den senaste emissionen i somras så låg Trustlys värdering på runt 14 miljarder. Svårt att få ihop. Jag har ingen aning om hur Trustlys värdering utvecklats sedan dess. Men känns ändå som att det faller lite grann här.
Ja,
om de inte liksom frångår de här kriterierna.
För det går att göra som Yubico, att man gör en riktad ny emission direkt efter man har gjort affären så att man blir större. Det går säkert att få med familjen Persson eller något sånt.
Ja, det, går ju, det går väl att trixa lite med de här, så att det är väl inte helt omöjligt.
Nej, det krävs bara en bolagsstämma, inte.
Men ja, men den finns där i alla fall som en spaning.
Ja, men bra spaning.
Som jag tycker passar in bra, framförallt passar den bra med Tjärnström. Sen har vi ju, om vi ska fortsätta på det här spåret.
Ja.
Vi har ju pratat om Apotea förut. Lite halvtrött gissning.
Ändå ganska bra. Vi kommer väl in på Creades-rapporten senare. Och Apotea går ju väldigt, väldigt bra.
Ja, jag såg att de värderar upp den nu. Och det som jag inte riktigt köper, det är att han Svärdsson, Apotea-grundaren, sitter ju i Kreasbackens styrelse. Redan. Och det känns
vem?
Lite Svärdsson.
Okej, jag tyckte du sa en Svärdsson.
Svärdsson.
Okej.
Det känns lite osannolikt att de skulle komma på och trycka igenom en sån här deal i sista stund bara.
Ja, samtidigt Yubico var väl något liknande med Buresbacken. Att Bure ägde lite av Yubico, eller har jag fel?
Jo, absolut. Det gjorde de.
Hur mycket kan jag
egentligen? De ägde inte så mycket.
Okej.
För det var väl typ det enda som pratades om då i samband med det. Och de ägde mycket mer.
Ja, men jag kan den då.
De ägde mycket mer än vad Creades gör av Apotea. De ägde väl bara 5% typ.
Okej.
Jag tror ju Bure ägde väl 20%.
Ja,
i alla fall, det finns också där som ett alternativ. Sen så har jag faktiskt två outsiders. Vill du höra dem?
Verkligen. Och då har jag kommit så här långt.
Då har jag liksom en tråkig och en häftig.
Yes. Shoot.
Vilken vill du ha först?
Jag vill ha den häftiga.
Den häftiga.
Jag gillar mest när du är tråkig. Så att, om jag sparar den till sist. God biten.
Ja, men det här tipset fick jag faktiskt väldigt nyligen av en väldigt insatt person. Men det är ju det här.
Hur mycket älskar du att säga det?
Ja, det,
så att jag vet inte vem det är, då ska det alltid vara så sjukt viktiga personer.
Det är ju
så det här. BB Trader som har sagt det till dig.
Nej, ja, men jag kan ju inte berätta sånt.
Nej.
Men det är ju det här snille AI-bolaget Sana. Som, jag tror det var en stor artikel i det idag om det faktiskt.
Okej.
Okay. Som för övrigt Hagströmer är ägare i. Äger 4-5%.
Vad heter det? Sana?
Ja.
Okej. Okay. Aldrig
hört talas om. De siktar på att bli världens liksom, största AI-assistent för företag. Och
det gillar man ju.
Går tydligen nu extremt bra. Enorm tillväxt.
Ja, John köpte Hedberg.
Man kan ju vara säker på att börsen hade liksom älskat det här.
Ja, köpte.
Man hade dubblats, kanske tripplats direkt.
Ja. Ja. Oh, jag bara, oh. John Hedberg, ut och closa. ABC, always be closing.
Värderades i maj här då, när den sista rundan var, alltså maj förra året, till 2,5 miljard. Givet hur de här bolagen, ja, men givet hur de här bolagen har gått, så finns det ju en risk att det här har sprungit iväg till liksom 15 nu.
Okej.
Okay. Jag bara tänker Nvidia och så vidare.
2,5 till 15?
Ja, men... Jag
då hoppar Creades och Hagströmer in.
Nej, men jag tänker att det kan bli lite tajt här. Och jag är inte så säker på.
Samtidigt
att...
de vill ju ha en börsplats. Kanske behålla mycket värde kvar. Få liksom realisera lite cash.
EQT-ägare också. Det är inte så att man bara lurar av dem.
Nej, det gör man inte. Guldklimp. Det är lättare att bli lurad där.
Det som talar för där är väl ändå att Hagströmer har varit med länge.
Okay.
Så det finns en ingång.
Men säg vem källan är nu. Du är för nöjd.
Jag kan inte.
Du...
Sen, det som talar emot är väl Tjernström. Han har ju liksom ingenting med AI att göra.
Jag har inte bettingbolagen lite så här teknikhöjd. Ja. 1+2. Uno kryss due.
Ja. Ja, det var i alla fall... Den vill man ju se hända som Kreasback-ägare.
Ja, bra. Jag säga. Det är mardrömscenariot då.
Jag vet inte om det är mardröm, men det är ju tråkigare i alla fall.
Okej. Okay.
Och det är då... Max Mathisen. Ja, du kan låta skeptisk, men jag låter
alltså
mig förklara.
Alltså Carnegie, Max Mathisen, eller hur
ja,
är
har
det
ingenting med Carnegie att göra. Det är faktiskt Nordic Capital som äger dem också.
Okej.
Okay. Stor rådgivare, du vet, försäkringar, personer och så vidare.
Ja.
De har, här har jag också hört lite grann på stan.
Okej.
Okay. Att jag tycker du har varit väldigt dålig på att höra grejer på stan på slutet.
Ja, jag har inga kompisar kvar, vad är det som händer? Du har tagit alla.
Ja, men de har ju börjat fixa ordning sig för en exit.
Jag lynchar väl mest själv. Det är du som har kontakterna, Johan.
Och här, så det talar ju för, liksom, det här är ett bolag som ska säljas. Här kanske man kan tycka att Tjernström-kopplingen också är lite svag, men jag tror att man ska se hans erfarenhet ur något slags bredare så här, digitaliseringsperspektiv. Och att det här är ett bolag som kan göra en digitaliseringsresa. Lite så här, alla Avanza fast i den här sektorn.
Ja. Och det sprutar in pengar i pensionslösningar.
Och att... Creades kan ju verkligen det här området.
Ja.
Tycker jag talar för.
Ja, borde också de äger Avanza.
Ja, ja, men de har bra koll på hela. Och att det borde vara liksom inom målintervallet när det gäller värdering.
Ja.
Betyg på den?
Ja, men helt okej också. Jag tycker alla var bra spaningar faktiskt. Jag är väl kanske lite rädd för att det här är en petning, skulle jag säga. Mm. Vi har ju haft den här vdn Knut- Grängesmyr, Frejesmyr, vet han?
Alltså, Frängsmyr, va?
Ja, just det. Hur han blev petad från Avanza och när du googlar lite på Unibet och så, alltså de har ju fått såna sinnessjuka böter av Spelinspektionen, där Spooniker som är en del av Unibet är ju de som har fått störst böter av alla på 100 miljoner. Det är möjligt att de liksom glömde bort det och att han, liksom Finansinspektionen sa, nej, det är klart en kille som har fått mest böter i Sveriges historia inte kan sitta i styrelsen. Och då blev det här som att de spelar ner det. De kan inte förnedra han helt som de förnedrar Knut, utan då får han sitta 3 månader i den här styrelsen.
Jag håller helt med. Jag hade också faktiskt den här som med ett annat spår.
Så säger bara.
Nej, för att jag tänkte ju på... På till exempel när John Dinkelspiel tvingades ifrån Nordnets styrelse.
Ja, men precis. För en p-bot.
En obetald p-bot. Då känns det som att Tjernström... Det krävs ju inga vansinnesgrejer för att man inte ska få sitta i en bankstyrelse, om man säger så.
Nej, men jag tycker verkligen att det är ett genidrag att plocka in Tjernström. För att han har ju... Alltså, Unibet har ju blivit ett av de största spelbolagen i Europa. Det är ett bra spelbolag. Han har nog otroligt mycket kompetens.
Absolut.
Så att jag är verkligen för honom. Ja. Absolut ingen diss. Det är mer att jag är rädd för vad Finansinspektionen kan hitta på för sinnessjuka idéer.
Ja, och att liksom känsligheten... i Avanza styrelserum för sånt här nu är ju på max nivå.
Ja.
De är så rädda så att...
Ja, i och för sig det är konstigt att de borde varit för rädda innan.
Ja, precis. De borde ju ha tänkt på det innan.
Ja, men nu har vi tappat tempo.
Ja,
så.
Vi går vidare.
Ja.
Då vet ni ungefär var läget ligger när det gäller Creades.
Välj vars... Välj vilken...
Ska du säga någonting om Creades nu, eller?
Ja, men ska jag göra det?
Var kort i så fall.
Ska du bestämma det, eller? Ja, men det är bara din podd, Johan. Så kör vi.
Tack.
Du kan bestämma allting.
Ja.
Bra. Nej, men jag har börjat bli mer och mer intresserad av Creades faktiskt. Då kom jag en rapport idag. De har ett börsvärde på ungefär 10 miljarder. 4 av dem är Avanza. Och sen har man en tradingväska som består av 2 miljarder. Där man har köpt riktigt bra bolag som har utvecklats jättebra. Excitech, Vimian, Serendipity, eller Stiptech säger man väl nu. Alla de har gått jättebra. Mm. Och sen har man den här onoterade väskan som, ja, men det visar sig väl ha gått ganska uselt nu och är väl en börda från hysterin. Men några av de bolagen borde ändå ha en ganska bra chans att studsa upp nu. Sen gäller det också att man kör med kvartalsutdelning. Köper man aktien idag får man 40 öre här i utdelning. Och jag tycker det är ett tecken på att man, ja, men så här, man ligger i framkant och tänker på aktieägarna. Och sen har man den här Creades-backen där man skulle kunna få, ja, men om de gör ett fint förvärv som vi var inne på, skulle man kunna få ytterligare ett ben i sin verksamhet. Och vi har ju träffat John Hedberg någon gång så där, och även om vi har hånat honom för att han kör den här peacocking... Ja. Du tror alltid att du ska få jobb på storfinansen så att du ska skydda dig hela
tiden.
Hoppas
kan man
ju. Han kör ju den här peacocking-grejen.
Det förstår för dig.
Med halsduk och scarf på event och sånt. Men han ger ju ändå ett bra intryck.
Jag vill säga att han gav ju ett superintryck nu senast vi träffade honom. Jag tycker att han, ja, verkligen...
Ja, men du gillar honom. Ja, men jag gillar honom också. Och man känner ju att man vill vara i samma lag som John Hedberg. En liten oro har man ju för den här tronföljden på Creades. Det är att John Hedberg äger ju lite för lite aktier för att man ska känna sig trygg med att han ska stanna jättelänge. Och man, så här, man känner ju att man vill inte att Sven Hagströmers söner ska ta över. Vet du förresten vad ett av Sven Hagströmers barn heter, Johan?
Ja, Sven Junior.
Bara det gör ju mig jätterädd. Men idag så är ju aktien ner 5%, alltså ungefär 500 miljoner då, på att deras noterade innehav har gått ner med någon nedskrivning på kanske 150 miljoner. Så att jag har plockat upp ett, ja, men ett gäng aktier här. Tycker att Creades ser ganska kul ut.
Ja, det var bra. Jag håller med.
Så, nu pratar vi inte Creades på länge.
Det gör vi inte.
Nu får de göra skäl för sina pengar.
Ja, verkligen. Utan vi kan gå över, tycker jag, till... det du har valt att kalla göra en HM-överraskning på uppsidan, eller trade på uppsidan, måste man säga.
Jag tycker att du bestämmer lite för mycket nu, men visst, vi kan prata om det. Och det är ju att HM kommer med sin rapport förra veckan, eller som vi förra veckan kanske, vi var inne och pratade om den lite grann. Och det är något härligt med att köpa uträknade och utbombade aktier, för då kan man få rejäla revanscher sen om bolaget inte visar sig vara så dåligt. Ett av de bolagen jag tänker på skulle kunna göra en HM, Johan, det är ju Kopparbergs, som nu är nere på 100, ja, men 16, 17, 18
kronor. Det
känns som
att det finns många likheter med HM och Kopparbergs som man tänker efter. Lite så här föredättningar.
Okej, okay, jag trodde att du hånar mig.
Har haft sin bästa tid,
ja,
tänker man.
Ja, men så här, senaste rapporten var ju ändå halvbra om man tar bort lite valutaförluster och 6 miljoner i kostnader för att lägga ner sin usla pubsatsning John Scott i Trollhättan. Hur kommer man ens på att starta en pub i Trollhättan, Johan?
Var det inte Varberg eller?
Nej.
Nej, okej. Men någon som sa det?
Ja, men det var Trollhättan, för jag läste rapporten.
Okej.
Har jag steppat upp mitt game eller? Jag läser rapporterna. Ja,
men kanske att jag har varit på det så mycket.
Ja, kanske inte. Det är lite oroväckande att man torskar så mycket på att lägga ner en pub, kan jag tycka. 6 miljoner. Såg du förresten något i Marbella, några John Scotts?
Jag var faktiskt i Malaga en sväng.
Okej. Okay. Och titta på vanliga folket.
Där
fick känna på riktiga Spanien.
Där inne, till min förvåning måste jag säga, för jag visste inte om att det fanns en John Scotts där. Så låg det, poppar upp en John Scotts.
Gick du in?
Nej. Det var stängt.
Ja, det var stängt. Det var inte så bra. Men ändå, det är en liten del av Kopparbergs. Man kan liksom ta bort John Scotts pub-haveriet ändå. Ja. Men aktien har ju verkligen åkt på sista åren här. Däremot så höjer man utdelningen från 7,25 till 7,50. Så att jag tror att Bronsrand ändå ser Q1 och liksom 2024 kommer bli helt okej. Och sen har man ju den här liksom konstanta kicken att det kan komma ett bud. Då den här, det är ju en marknad som konsolideras, som proffsen säger. Så att på 117 spänn tycker jag att det kan överraska på om det är upside.
Ja, nej, men det är inte omöjligt alls. Jag köper den. Nästa då.
Köpa aktien eller
caset? Blev det paff att jag inte hade något taskigt?
Nej, Du har sagt så mycket taskigt redan.
Fortsätta.
Du har förbrukat det. Men nu kan du börja ladda upp. För här har vi...
Nästa föredetting.
Ja, men här är en riktig föredetting som jag har följt i evigheter sedan det hette Expanda. Kommer du ihåg vilket bolag det är?
Exakt, Lammhults.
Ja, precis. Du kan
biblioteksinredning.
Din börs. Och lite så här semi-lyx möbelföretag.
Så kontors...
Ja, lite så här lyxigare. Inte IKEA, utan några levels up. Man
tänker mycket så här kommunhus och sånt. Mm. Har inredning från Lammhults.
Ja, jag tänker mer så här att det är typ Afri och sådana som köper därifrån. Ja, kommunen lite. Köper från IKEA, för annars är det så drev i Borås tidning av att de har lagt för mycket pengar. Så här, vad heter han? Jens åker runt.
Ja, i alla fall.
Vill ni veta mer, jag tänker. Nej, men så här. Tycker det finns indikationer på att det vänt i den här sektorn. Dels att man behöver pimpa kontoren för att få folk att komma tillbaka till dem. Och sen har vi några så amerikanska bolag inom den här sektorn som har gått ruskigt, ruskigt bra sista tiden av samma anledning. Williams Sonoma tycker jag mig har läst inom den här sektorn. Dorn, låter finsk nästan. Men intressant amerikanskt bolag, gigantiskt också. Och så i Q4 så erkänner ju Lammhult att det gått helt värdelöst under 2023. Man har sparat och fixat och trixat så att inom några år här så ska man få upp rörelsemarginalen till 8-10%. Och då kan man ju nämna att under 2022, alltså för 2 år sedan då, så hade man ju halva den här marginalen och tjänat 3,10 per aktie. På en aktie som nu kostar 30 kronor. Så att det skulle kunna bli en så här vinstmaskin under några år. Dessutom har man en utdelning på 2 kronor som, ja, men det är nästan 7% i direktavkastning. Så att det är en balansräkning i bra skick med. Så att det är mitt andra överraskningsbolag.
Mm. Inte omöjligt. Det känns kanske lite tidigt att de ska överraska en, tänker jag. Men ja.
Ja. Men omöjligt. Jag bara plocka
ska
upp
ha
dem.
På radarn. Ska ha den på radarn.
Ha den på radarn.
Bra. Ja, det var de två.
Ja, det var de två.
Bra, bra. Små bolag som kan överraska alla H&M.
Mm, det är enorm skillnad. Alltså, Kopparbergs är 10 gånger större än Lammhult, give or take.
Mm, men H&M är större än bägge två.
Det är de, ja.
Ja.
Ska vi prata lite mer mode?
Okay. Eller mode nu?
Ja, nej, men du har ändå pratat H&M.
Att ja, okej. Ja.
Har du sett den här filmen Triangle of Sadness, Johan?
Jag har faktiskt inte gjort den.
Du har inte gjort den?
Nej, det kom för 5 år sedan.
Ja, lite så. Ruben Östlund, den lilla stekaren, gjorde. Men det var en lite halvmisslyckad film. Ändå ganska bra. Rolig. Jag tror det finns på Netflix faktiskt. Men det är en scen där när modellerna, de ska låtsas vara H&M.
Just det, jag har faktiskt sett.
Och då ska de vara så här jättetöntiga och glada, så här svenska töntar. Och sen ropar fotografen Balenciaga. Och då ska de se jättetuffa ut. Ja. Du vet, lite som du försöker se ut på våra bilder. Så här, arg. Du tänkte så att jag var H&M.
Ja,
du är en sån, du heter då Johan. Men så här, ja, bolaget som äger Balenciaga, det är ju det här mega modebolaget i Frankrike, Kering, någonting sånt, som har ett börsvärde på 500 miljarder kronor. Och det är nästan halverat sen toppen här. Kering, vet du några fler märken de kan äga?
Nej.
Men det är Gucci, så är det mitt favoritmärke som jag aldrig ägt något av, men Saint Laurent. Toppmärken säger jag.
Känns som att du inte riktigt vet vad du pratar om.
Ja, men lite så. Det är inte så att jag, men det är intressant hur det här bolaget har gått. De har köpt en massa fastigheter i Milano och New York nu för absurda belopp. Och det har gjort att deras balansräkning är ju lite svajigare. Samtidigt ökar man ändå sin utdelning, har gjort det i många år. Man får 4% nu i direktavkastning eftersom att aktien har gått så dåligt. Så tycker man LVMH är för dyrt och ger för lite direktavkastning och vill vara lite tuff och så här, jag vill äga Balenciaga och Saint Laurent, då kan man köpa...
Och Gucci.
Då såg du mycket Gucci i Marbella så här, säljs på stranden.
Det är
billigare där än det är i Milano.
Ett relativt Marbella-kompatibelt märke ändå, får man säga.
Ja, det får man säga.
Lite så här ryss. Ja. Inte så många ryssar kvar i för sig. Men nej, jag tänkte inte på det.
Nej, men Kering, ta en titt på det om ni gillar billigt mode.
Ja.
Eller billig aktie i alla fall. Kan vara.
Med dyrt mode.
Ja.
Bra. Dustin då, där, de kom ju med sin rapport här i morse, Q2, de har brutit. Och den här aktien var ner på 7 spänn i höstas i samband med emissionen ungefär. Uppe på 12 nu ungefär, 13 kanske,
ja.
Där omkring. Och så att den har ju ändå vänt efter nyemissionen. Och som vi har varit inne på, Darf har börjat köpa aktier.
Det gillar man.
Det gillar man. Men om vi tar dagens rapport lite snabbt, så är det ungefär så som det har sett ut ett tag nu. Väldigt tufft på liksom volym och omsättningsfronten. En svag marknad. Dustin tror på förbättring kommande kvartal. Rimligtvis så kommer vi ju allt närmare en vändning på något sätt. Det har varit väldigt tufft länge. Och som du sa också för ett tag sedan, man måste ju börja köpa nya datorer och sånt någon gång.
Plus AI-trenden kräver ju fruktansvärt mycket kapacitet.
Så
kanske.
Kan det vara. Det låter bra att säga så. Ja. Men det positiva då i rapporten är ju att de har en väldigt mycket bättre kostnadskontroll än väntat. Rejält förbättrad marginal. Trots att man krymper omsättningen med 16% som minskar EBITDA bara med 5. Så det säger ju någonting. Och jag tycker att de verkar göra rätt saker. Och får man bara marknaden med sig, så kommer det bli en fin utväxling på resultatet här för Dustin.
Ja, men jag tror att det här
det ser ganska billigt ut, tror jag.
Ganska bra att köpa det här. Jag köpte lite idag och tittade på de amerikanska bolagen vi har varit inne på tidigare. Dell, Hewlett Packard och så vidare. Så går ju de riktigt, riktigt bra. Och det känns som att de ligger lite före här med AI och allting. Så att jag tror att man kan köpa Dustin här. Och jag har gjort det på rapporten.
Mm, jag gjorde faktiskt också det.
Bra. Där får vi pressa upp den så mycket. Men sen är det lite, tänker jag, Darts morgonmöten, Johan. Hur ser de ut? Det är liksom så här, punkt ett, kolonisera Norrland. Sen är det så här, lite Finland, Mandatum, det är lite Excel Sport, det är lite Dustin. Han är ju...
Han är all over the place.
Ja, och han har ganska mycket att ratta.
Ja.
Vi är liksom trötta direkt på ett möte per dag. Han ska liksom dominera världen.
Ja, men det går ju lite bättre för honom också.
Så här, Helene borde kanske följa med Dart en dag.
Ja, det är väldigt bra.
Det hade man velat se.
Det hade man.
Ja. Live inspela.
Mm. Sen, vad ska vi gå över till? Jo, lite snabbt bara. Vi var inne på att rapportsäsongen drar igång på allvar nästa vecka. Först ut av de stora bolagen i Sverige. Vilket är det på tisdag?
Ericsson.
Exakt. Fan, du är liksom på hugget idag.
Ja, men jag är hungrig.
Jag
behöver jättemycket pengar nu kanske. Det är det.
Och kan man säga att Ericsson kom en liten, liten light vinstvarning för några veckor sedan i den här, när de gick ut och varsla, kicka 1200 pers, tror jag det var.
Kanske.
Kanske, kanske inte. De sa i alla fall att...
De brukar väl ha ganska svajiga på rapport, så man vet aldrig riktigt. Men alltså, lite black box alltid.
Ja, verkligen. Och de sa ju också att marknaden är fortsatt väldigt utmanande. Och i samband med Q4 så var de också inne på att det här normala säsongsmönstret med nedgång i OPEX mellan Q4 och Q1, den kommer bli mindre i år. På hela taget så får man mycket motvindskänsla när det gäller Ericsson nu. Det, håller du med om det?
Headwind.
Ja.
Ja, men aktien har ju gått ruskigt dåligt med.
Ja, och 2024 blir väl med största sannolikhet ett svagt år. Men
ändå jobbigt att börja med det redan.
Ja, lite, men så, jag tror
det. När var det inte ett svagt år för Ericsson? Det är typ så här 2018 senast.
Ja, lite senare tror jag ändå gått bra. Okay. Men det jag tänker att det skulle kunna vara så att de börjar visa lite positiva signaler under andra halvåret. För då kickar ju det här AT&T-avtalet igång. Många är ju väldigt skeptiska till det. Benson var ju, trodde inte alls på det av de här.
Nej, han sa ju att det var typ negativt värde i det.
Mm, och jag tror många tänker lite så. Det skulle ju kunna vara så att det inte är det också. Att det ändå finns någonting där.
Ja, bra med dollarn, men jag vet inte hur det ens påverkar. Men dollarn har gått starkt.
Och värderingen, om man tittar på vad analytikerna tror i alla fall, typ ett år fram i tiden, det är ju snorlågt. Alltså verkligen, verkligen lågt värderat.
Ja. Men de har haft fel hela tiden också.
Absolut.
För det har kommit enorma engångskostnader, inte slagit in.
Precis, och det finns ju alltid oro för att det här kassaflödet som bolaget genererar ska på något sätt trixas bort. Antingen böter eller vansinnesförvärv. Eller,
fonage.
Ja, något annat. Men om de inte gör det, så det här skulle kunna vara ett, eller det skulle kunna bli ett ganska bra läge i Ericsson snart ändå.
Jag kanske får lägga in det här i göra en H&M.
Man kan ha den under bevakning i alla fall.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, men jag gillar, det vore kul för Sverige om det här bolaget fick lite fart.
Ja, men jag tror i och för sig att Q1, det känns som att det är svårt att den ska överraska på sidan. Jag tänker mer...
Ja, men det är väl då man kan överraska. Ja, ingen verkligen tror det. Och Börje, det känns som att Börje vill inte lämna förrän han har fått bolaget på rätt sida.
Nej, det håller jag med.
Då annars borde han slutat för länge sedan.
Du, sen... Ännu mer nya vd:ar ska vi prata om.
Det ska jag göra.
Och den här gången i peng.
Silly season.
Projektengagemang.
PE. De har ju slagit till med en stjärnrekrytering nu, får man säga.
Ja, så det har jag missat.
Handelskammarns Andreas Hatzegiorgo.
Okej.
Alltså det här är en star, kille med star quality, men det är börsens svåraste efternamn. Den titeln tog han direkt här. Han har ju fått köra en sån här day weekend frukost tyvärr som vi aldrig får.
Nej.
Vet du vad hans, jag läste igenom den intervjun här. Vet du vad han sa att hans svaghet var?
Nej.
Andreas svaghet. Jag är uppvuxen med idrott och ibland har jag fått höra att jag går på för hårt. Jag är tävlingsinriktad och kan ha ett för högt tempo. Ganska så oskärvigt får man säga att ha det som svaghet. Det låter ju nästan som en styrka.
Det är lite som så här, svar man övar in inför sina första arbetsintervjuer.
Ja, jag brukar alltid säga att jag är för noggrann.
Vilket gör så, det kanske största lögnen.
Ja, det är liksom fängelse på den lögnen.
Ja, det är det. Men, okej, det här tycker du var en bra grej då, eller?
Nej, men jag var ändå fascinerad att han tog en så här soft grej det weekend som att han var på anställningsintervju typ.
Ja.
Hur som helst, det är ganska bra roll att ha, vad vd på handelskammaren ska man veta. Så här, lite ovänt, nästan ett kliv nedåt att ta peng här.
Möjligt, ja.
Men om jag var Andreas här, jag kallar han Andreas för jag kan liksom inte uttala efternamnet, så skulle jag kräva att PE eller peng eller projektengagemang gör en ny mission för att stärka finanserna här för att sen ta nya tag och växa. Här har ju han faktiskt väldigt goda möjligheter att göra sig ett namn alla Johan Strid i vändningen av Prevas eller Victor Svensson i Railers, nu när Helena Hed här fick lämna PE med lite svansen mellan benen här efter en haveriperiod, i alla fall aktiekursmässigt. Det har inte varit jättelätt heller att ratta liksom projektkonsulter heller. Jag har sålt mina aktier här tidigare, men jag håller ändå ögonen här och jag skulle vilja säga att det blev en ny emission. Det är ju aldrig rocket science att välja ett konsultbolag, så att kommer man från utbombade nivåer så finns det ändå möjlig uppsida. Men som sagt, nyemissionsrisken finns fortfarande där.
Ja, men intressant spaning. Jag ska kika på det. Jag hade helt missat Andreas
nya jobb.
Intåg. Ja. Mm. Men vi ska
han driver på för hårt. Kom ihåg det, alla ni som är anställda har softat nu i 5 år på PE.
Ja, och det verkar ju faktiskt Bravida också ha gjort. Drivit på lite för hårt.
Ja.
För det var väl påskens lilla påskkarva.
Verkligen. Krasch.
Ja, alla har väl koll på vad som har hänt. De ska ha överfakturerat Region Skåne. Och aktien har väl tappat runt 20%, kanske 15% nu. Den har studsat lite på det. Och det handlar om några 100 timmar som då Bravida anklagas för att ha överdebiterat.
Det är typ vad ens egen hantverkare gör varje gång. Ja, men lite så.
Verkligen.
100 timmar, ingenting.
Nej, jag håller med. Det är ju lite kanske name of the game i den här branschen på något sätt. Att man inte riktigt...
Ja, men man är ju alltid oense med ens hantverkare.
Någon timme hit och dit. Ja. Men nu ska allting granskas. Bravida har blivit polisanmälda. Ja, man kan ju se det på lite olika sätt. En stor del av poängen med Bravida som investering, tänker jag, är ju att det ska vara en extrem lågriskaffär. Massor av olika kunder och sådär som tuggar på sakta men säkert. Och så gör de lite förvärv och så växer man 50% eller någonting per år. Och ur den aspekten så blir ju en sån här grej ändå ganska allvarlig. Det handlar ju såklart inte om de finansiella effekterna i just den här affären, för det spelar ju ingen som helst roll att Region Skåne avbryter ett avtal
som ger
50-60 miljoner per år, utan det handlar ju om bolagets anseende och förtroende och kanske framförallt risken att det här kan ha hänt hos många fler av Bravidas kunder.
Ja, men det är väl det man får se i aktiekursen.
Ja,
och det var ju otroligt olycklig timing, nästan så här Viceroy timing och släppa det en fredag under påskledigheten. Alla är borta i princip. Aktien bara störta ner.
Ja, det gjorde den. Och då i måndags så körde man ju ett call för att försöka svara på frågor, lugna marknaden. Lyssnar du?
Nej.
Nej, det gjorde du såklart inte.
Nej, det gjorde jag. Men varför säger du så? Jag har varit jätteduktig hela den här podden.
Ja, men här brast det.
Ja.
Nej, men jag gjorde ju det.
Okay.
Vilket man kanske, det kanske var lite bortkastat tid, för det gav egentligen ingenting.
Vad sa de?
Ja.
Var det på engelska för att de körde så sent?
Ja,
så att
var...
även American Investor skulle få med.
Exakt så, eller kanske svengelska.
För det är ändå oväntat att köra 15.
Ja, det var konstigt. Men de sa väl att de måste göra sina egna utredningar för att komma fram till vad som hänt. Och, ja, de kunde inte ge några svar överhuvudtaget. Lite konstig, eller dålig skulle jag säga.
Evolution Gaming-känsla.
Ja. Men jag tänker också att man ska ha med sig att Bravida har redan innan det här haft en period av marginalpress. De behövde inte det här liksom ytterligare problemet. Antagligen så kommer det ordna till sig. Men det finns ju en liten risk att det utvecklar sig till en större härva. Och jag är ändå osäker på om man får... Eller ja, jag är inte sugen på att köpa in mig här i alla fall. Jag tycker inte att det känns så attraktivt.
Nej, men lite så här, om Bravida är P14 eller P11. När det händer såna här grejer så kan det lika gärna vara P11 utan att det skulle kännas snor billigt. Med tanke på att som är NCC, PA, vad de här handlas liksom till P7. Vill man ha hög värdering så ska man inte ha såna här grejer oavsett om det blir bortglömt eller inte betyder något. Så att välförtjänt nedvärdering av börsen.
Slut på avsnitt 555, John. Är det något typ av jubileum eller?
Jag har längtat till 585.
Mm, det blir härligt.
Det ser alla det är fram. Det för solbränd Johan.
Hur var det nu? Har vi några innehav då? Vi
pratar ja, om men idag. Då är jag har Dustin.
Jag med.
Jag har Kopparbergs.
Inte jag.
Jag har Creades. Jag har Creades-backen.
Jag har också.
Ganska mycket köpsugen.
Mm. Härligt.
Det är vad jag har. Och du också hade ganska mycket av samma.
Ja, precis. Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det fint. Hej då.
Ha det så bra.